När jag gick i skolan, runt millennieskiftet, var jag rädd för två saker. Det ena var att få kassa betyg. Det andra var att hamna i bråk med stökiga elever. Dampungarna, som jag andra lite föraktfullt brukar kalla dem. Och på min högstadieskola gick några av de stökigaste eleverna i hela Göteborg. Ni vet, de där som inte kan sitta still, som hamnar i slagsmål och som ställer till besvär för alla andra i klassen. De hade smeknamn som Ödlan, Lillgabbe och Bartsman. Och jag var fullständigt övertygad om att de var livsfarliga. Jag har tänkt på dem många gånger, undrat hur det gick för dem. Och nu, när den svenska skolan är under omförhandling, med nya betygssystem och förslag på att återinföra specialklasser, då väcktes min nyfikenhet. Hur borde egentligen skolan ta hand om de allra svagaste eleverna?
Under 60-talet infördes så kallade OBS-klasser i Sverige, där elever som hade problem med skolan sattes i separata klasser. Men upplägget fick kritik och många ansåg att det kunde vara skadligt och stigmatiserande för eleverna. Med tiden fasades OBS-klasserna ut ur den svenska skolan och idag ska elever i första hand gå i vanlig klass med möjlighet till extra stöd. Men diskussionen om specialklasser är inte borta och har nyligen växt till liv igen. Men hur var det egentligen att gå i en av de här klasserna? Svenska Dagbladets reporter Björn Barr minns en särskild specialklass från sin egen skolgång och en mytomspunnen lärare som höll den i schack. Han bestämmer sig för att söka upp tidigare elever och fråga hur de minns sin tid i specialklassen som fick namnet Lasseklassen. Det här är första delen av Värsta klassen. En dokumentär berättelse i två delar från Svenska Dagbladet med Björn Barr.
Alltså en riktig brottare, en riktig boxare liksom.
På klassfotot från nian stirrar han trotsigt in i kameran. Rakat huvud, ögonen så mörkbruna att de nästan framstår som svarta. Celest.
Vad heter det? Typ såhär. Fängelseställe anstalt.
Han var en av eleverna i en mycket speciell klass. Och är du från Göteborg så är sannolikheten hög att du redan har hört talas om den. Det var något som lärare och föräldrar kunde hota med om man inte skötte sig. Lasseklassen. Nu sitter Celest vid ett köksbord i Haga och rör ner en stor klick honung i kaffet samtidigt som han tittar på skolfotografiet av sig själv. Håret är fortfarande snaggat. Ögonen kolsvarta. Han pekar på en skäggig farbror i randig t-shirt som står längst till vänster i bild.
Det fanns ingen bättre lärare.
Hade det inte varit för Lasse så hade han aldrig klarat av att gå ut skolan, säger han.
Jag tror inte någon hade klarat det direkt. Mm. Inte på det viset.
Runt millennieskiftet så gick vi båda på Nordhemsskolan i centrala Göteborg. Jag tror att vi sågs på en annan fest, men jag är inte helt säker. Minnesbilderna från högstadieåren är grumliga, inbäddade i rykten och överdrifter. Historierna har återberättats så många gånger att de har förlorat sin ursprungliga betydelse. Men en sak minns jag tydligt. Man bråkade inte med Celeste. Eller med någon annan av hans klasskamrater för den delen. I Lasseklassen hamnade de allra stökigaste ungarna. Det var som en slags sista anhalt för institutionsvård. Ett helt klassrum fullt med vilsna och utåtagerande tonåringar. Vissa hade problem med kriminalitet eller missbruk. Andra svårt med koncentrationen. Flera kom från otrygga hemförhållanden. Bland oss andra elever letade sig snart adjektivet lassigt in i vokabulären. Som jag minns det var ordet något dåligt. Präglat av högstadieårens hierarkiska grymhet. Men Celeste har en annan minnesbild. när vi gick på Norden, då, det var ju som ett adjektiv vi hade. Man sa att saker var lassigt.
Ja.
För att någonting var dåligt liksom. Alltså, det måste ju...
inte dåligt.
Inte dåligt, vad är bra för er?
Lassigt är inte dåligt.
Nej, men när vi gick där så, jag vet att vi... Nej.
Det är bara fel definition av lassigt.
Vad sa ni då?
Lassigt är mer eller mindre coolt.
Är det coolt?
Mm-hmm.
Okej. Mm. För jag vet att...
Det är därför allting är lassigt.
Allting är lassigt. För de som gick i Lasse-klassen betydde lassigt att något var coolt, menar Celeste. Och hur konstigt den kan låta så stod föräldrarna på kö för att sätta sina ungar i Lasse-klassen. För många var det sista hoppet efter en stökig och svår skolgång. Jag sitter på tåget tillbaka hem till Göteborg. På sätt och vis kan man säga att det är liberalernas fel. Under vårvintern 2025 dammade skolminister Lotta Edholm av det gamla L-förslaget om att utreda återinförandet av specialklasser för stökiga elever. Tanken är att ge övriga elever studiero samtidigt som man kan anpassa hjälpen bättre för de som behöver det mest. Förslaget möttes med viss tveksamhet från fackförbundet Sveriges lärare. Tröskeln för att tas tillbaka till ordinarie klassundervisning får inte bli för hög, menade de. Det fick mig att börja fundera på hur det egentligen gick för eleverna i Lasse-klassen. De satt ju mer eller mindre isolerade i 3 år. Samma klassrum och samma lärare, dag ut och dag in. Hur ser de på det idag? Och hur var det att gå i en så speciell specialklass? Jag skickar brev till alla jag kan få fram adressen till. 12 totalt. Och så börjar jakten på Lasse själv. Jag vet inte ens om han är i livet längre. Han var ju vithårig redan vid millennieskiftet. Och namnet, Lars Svensson, är hopplöst att googla fram.
Jag har 2 stycken från Svenska Dagbladet här som ska göra reportage om Lasse-klassen. Kommer du ihåg dem eller?
Nordhemsskolan tronas som en ointaglig borg uppe på en ås. Sluten och stram i sin röda tegelskruv. Påfallande lite verkar ha hänt sedan jag själv gick här. De röda och blå skåpen står kvar i korridorerna. De runda björkborden där vi spelade blodkrona tills knogarna var avskavda är de samma. Till och med lukten av damm och fuktig sten är så lik.
Jag gick här för massa år sedan. Så vi gör ett reportage om, det fanns en speciell klass där, en specialklass som heter Lasse-klassen.
En av de Lasse-ungar som svarar på mitt brev är Emma.
Hur gammal är jag? Jag är 37.
Ja, och bor i Göteborg, jobbar som...
Vi bor i Göteborg, i Haga och jobbar som butikschef.
Emmas son går högstadiet på Nordhemsskolan nu. Precis som hon själv gjorde för drygt 20 år sedan när hon var en av Lasses elever. Och precis som hon... har han svårt med att läsa och skriva.
Min son är ju likadan och han har ju också dyslexi. Han är ju som en kopia utav mig. Han är också brutalt duktig på att prata. Ett ordförråd som heter duga.
Men dyslexin finns i bakgrunden hela tiden, säger hon. Och idag finns det ingen Lasse-klass längre. Emmas son går istället i en vanlig klass med extra stöd.
Jag tror att det var när han slutade 7:an eller någonting. Så får han diagnosen dyslexi och då kan man ju kräva lite mer av skolan när det finns en diagnos i grunden. Så nu får han en del hjälp men man måste ligga på hela tiden. För mycket ligger i dagsläget på elever och föräldrar får ingen information av skolan vad som behöver göras eller liknande utan allting sätts på eleverna. Och då blir det svårt för elever att skriva ner allting. Vad som behöver göras och inte göras. Så det blir ju lite pannkaka i huvudet. Det är ett jättestort ansvar.
Emma tror inte att hon själv hade klarat av den skolsituation som hennes son har idag. Hur känns det då som mamma att liksom se sin son gå i...
Det är jättejobbigt. Det är jättejobbigt.
Emma minns sin tidiga skolgång som svår. Hon dumförklarades gång på gång. Av lärare som inte förstod varför hon hade så svårt med engelskan, säger hon. Hon svarar med att strunta i skolan tänkte att det ändå var kört. Inför sjuan var hon och hennes mamma desperata. De sökte in till Lasse-klassen, lite som en sista åtgärd. Och det förändrade allt.
Han såg en. Man hade ju respekt för Lasse på ett positivt sätt. Man ville ju göra så gott man kunde för att inte få han nöjd. Men att han ville genuint att man skulle lyckas. Och det gav han ju alla elever. Han stannade kvar efter lektionerna på dagarna om man behövde gå igenom någonting. Han gav sig tid för att jag skulle lyckas.
Om den svenska skolan vore ett skepp så skulle alla kursändringar göra både kapten och styrman gröna i ansiktet. Det kränger och gungar mest hela tiden. Det är nya betygssystem, digitala hjälpmedel, katederundervisning, bort med digitala hjälpmedel. I frågan om särskilt stöd till elever så har inställningen också ändrats flera gånger genom åren. Sedan 2010 så är det reglerat i skollagen. Där står det att så långt det är möjligt ska eleven få stödinsatser i sin vanliga klass. Undervisning i annan grupp kräver ett åtgärdsprogram och beslut från rektor. En förklaring till det är idén om kamrateffekten. Tanken är att elever som har det svårt i skolan kan lyftas av att gå i samma klass som högpresterande. Men forskningsläget är oklart. Det finns studier som ifrågasätter kamrateffektens betydelse. En annan förklaring till att man vill undvika specialklasser handlar om rädslan för stigmatisering. Man vill inte riskera att peka ut vissa elever som avvikande. Men ingen av de före detta elever i Lasse-klassen som jag pratade med upplevde det så. Tvärtom.
Det är positivt. Nu är det så mycket så här, det är kränkande och det är det ena och det andra. Men ibland behöver man faktiskt ta till, inte hårdhandskarna, men ibland behöver man också bestämma för barnen vad som är rätt och vad som är behövligt. Liksom.
Och jag frågar Emma hur hon ser på sin tid i Lasse-klassen idag.
Det är min grund in till vuxenvärlden. Och han är en stor del till att jag är där som jag är idag. Att jag vågade tro på mig själv att jag är inte dum. Utan jag är jävligt smart på vissa andra saker, men man är inte bra på allt.
En dag får jag ett samtal. I luren hörs en man prata på bred göteborgska. Han har precis fått mitt brev och vill berätta hur mycket Lasse har betytt för honom.
Han är min pappa. Han var min första fadersfigur, första manliga förebild.
Han heter Jonas och har precis som Emma läs- och skrivsvårigheter.
Jag heter Jonas Kjellander och jag är 39 år gammal.
När han började i Lasse-klassen i nian hade han 7 IG, icke godkänt, bland annat i engelska. Att komma in på gymnasiet var mer eller mindre kört. Min efterlysning av Lasses gamla elever har väckt minnena från högstadiet till liv.
Jag har ju växt upp med mobbning och liksom inte känt mig i en del av gruppen. Jag har alltid känt mig lite utanför liksom.
När Jonas frågade sina lärare vad han skulle göra för att få godkänt, då skrattade han bara åt honom och sa att det var för sent, säger han.
Jag kände mig som att jag är dum liksom, så att jag klarar inte av skolan, så nej, men värdelös liksom. Men effekten blev liksom att det var ingen idé att plugga, för att jag klarar inte ens av det, och lärarna säger att jag inte kommer klara av det oavsett liksom. Då kändes det inte som en anledning till att plugga, utan då kunde jag lika gärna vara den roliga istället eller driva med lärarna.
När vuxna säger att man inte kommer klara det, då sätter det spår för livet, säger Jonas.
Det gick ju med liksom i livet annars liksom. Självförtroendet har ju påverkat. Självkänslan har ju påverkat som fan.
Men på en termin i Lasse-klassen lyckades han få upp sina IG till 6 VG, väl godkänt.
Han satt med mig på sin lediga tid. Han tyckte att jag var så duktig så han kunde gå och köpa en dricka eller en bulle ibland. Lät mig sitta själv och plugga lite, så gick han iväg och köpte en bulle. Och så kom han tillbaka och så sa han att jag var jätteduktig. Och då kände jag mig för första gången duktig. Och ja, så kände jag bara, det här var ju värt det. Jag kan ju det här. Jag är inte dum i huvudet liksom. Och han bevisade det för mig och han berättade för mig gång på gång om liksom att det inte finns dåliga elever, det finns dåliga lärare i stort sett.
Jonas säger att det kändes som att han och Lasse blev ett team. Han ville visa honom att han kunde klara det. Och han kom in på gymnasiet till slut, blev snickare och idag driver han en egen firma i byggbranschen. På fritiden lär han ut thai-boxning. Lasses devis om att se varje individ har han med sig i träningshallen. Jonas har faktiskt funderat på att själv bli lärare tack vare Lasse, även om han skulle gå ner hälften i lön. I över 20 år har Jonas velat träffa sin gamla lärare och tacka honom, men han har aldrig kommit sig för att göra det. Livet har kommit emellan och nu är han orolig för att Lasse ska hunnit gå bort. Jag har tänkt samma tankar själv. Lasse måste ju vara en bra bit över 80 nu. Jag vill verkligen få tag på honom. Via en lärarkollega får jag tag på hans nummer och skickar ett sms. Men får inget svar. Vem är den här superläraren egentligen? Det är lätt att försköna och förenkla det förflutna. Minns hans gamla elever rätt? En dag ringer telefonen.
Ja, hejsan, hejsan.
Det är Lasse. I allra högsta grad levande. Jag åker mot Kungälv för att möta honom.
Var är du någonstans, Lars?
Du har lyssnat på första delen av Värsta klassen. En dokumentärberättelse i två delar från Svenska Dagbladet med vår reporter Björn Barr. För att lyssna på andra delen, gå till svd.se/värstaklassen och bli prenumerant. Producerade gjorde jag, Blenda Zettervall Klingert och Moa Larsson. Slutmix av Daniel Sävström.